when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Brobacke podcast är äntligen live. I dagens avsnitt så gästas jag återigen av Nikos Georgelis från Atlantfonder. Ett kärt återseende. Trots olika marknadssyn så blev det ett kul samtal om vad som har hänt hittills i år och vart vi ska. Frågor och funderingar som vanligt så hittar ni mig på Twitter. Nu kör vi! Nikos Georgelis, välkommen tillbaka får jag ändå säga.
Tack, tackar.
Atlantfonder, för de som inte vet vem du är, får ni lyssna tillbaka till vårt förra avsnitt i november. Och vi kommer hoppa direkt in på snacket här, tänker jag. Det har ju minst sagt varit ett spännande år när det gäller marknaden. Jag tog mig friheten att lyssna igenom vår förra podcast som kom ut i, jag minns inte exakt datum, men det var i november förra året då. Och mycket av det vi pratade om, och du var väldigt inne på det var hög inflation, det var stigande räntor, vi pratade om en 10-åring på 3% och liksom du såg ändå stora risker, även om vi båda tittade på ett rally, julnissrally och så vidare. Så här om vi nu summerar liksom det här första halvåret, eller det har ju faktiskt gått en månad längre, men om vi försöker titta tillbaka lite, vad är det som förvånar dig mest det här året hittills?
Det som är, ja, men som du säger, om man lyssnar på det så låter det som att man är väldigt rätt på det. Det som var svårt är väl att många av de här skiftena sker ju så mycket aggressivare än man kanske har tänkt. Och många sådana marknadssamband som blev väldigt knepiga, som inte riktigt gällde innan. Så att det är väl lite det som blir svårt, att man har en väldigt tydlig idé om vad som ska hända. Men det är också väldigt knepigt för det när de här historiska samband, hur saker ska bete sig sinsemellan, inte riktigt lirade. Och sen på samma tema som, även om man har en vy om att någonting ska hända, så är inte jag så väldigt mycket för liksom att riktigt helt försöka positionera mig och träffa den absoluta toppen, utan jag vill gärna liksom vänta in någon confirmation i priset att det faktiskt börjar gå åt det här hållet. Och den vändningen kan ju ändå bli ganska kostsam initial, för att man kanske ligger åt det andra hållet.
Jag känner ju det sedan länge och vi har ju poddat på flera håll tillsammans och pratat marknad i många år nu. Och ni jobbar ju alltid efter, ni är ju sällan helt i en riktning. Det handlar ju mycket om sannolikheter för er som det alltid är, men ni har ju också liksom ofta ett huvudscenario och ett B-scenario och försöker hålla en relativt låg risk i de flesta strategierna också.
Ja, men så är det. Sen, så att jag kan ha min vy och den kan vara var den vill vara. Varje dag så simulerar vi liksom alltid totalen för massa olika utfall. Och den ska bete sig som det ska bete sig oavsett vad som händer. Även om någonting som jag inte tror på inträffar, så ska ju produkten fungera så som investerarna har investerat. Så att det är så det, man jobbar mycket med sannolikheter. Och sen så kanske man lägger en liten tweak, liksom en liten, att det skapas liksom mer alfa om man får rätt. Men fonden ska ju inte gå sönder för att man har fel. Det är väldigt viktigt hur vi tänker.
En sak är analys och en annan sak är ju exekvering. Och det tycker jag har blivit extra tydligt det här året. Som du säger, Det var ju redan förra året ganska tydligt att vi hade en inflationstrade. Det var till exempel brun energi som var bästa sektorn i S&P redan förra året, och den trenden har väl fortsatt även i år. Vi hade stigande räntor globalt. Vi hade ett risksentiment som egentligen peakade redan i februari förra året. Sen så gick ju mega caps och large cap faktiskt bra ända in på slutet av året. Men det riskigaste, vi pratar ARK, vi pratar SPACs, vi pratar krypto och så vidare. Det här längst ut på riskskalan, det toppade ju redan i februari förra året då, 2021.
Och det pratade vi också om, tror jag, i
absolut.
Den podden jag var med om. Att vi pratade om att alltså, bredden i den här uppgången på slutet fanns inte där. Utan det var väldigt lite som drog det. Och så ser det ju väldigt sällan ut när det ska ha en liksom, fortsatt tung bullmark. Så det var ju en av de signalerna som vi verkligen hade riggat på också. Att det var ju, du hade liksom all time highs. Men om man kollade på Russell så hade du så här, mer än hälften av bolagen som låg under 52 veckors glidande. Även där vid årsskiftet när du var på all time highsen. Så att det var ju, precis som du säger, det var dina fyra liksom, stora bolag i USA som jobbade själva.
Om vi fortsätter att reflektera lite grann, vi ska inte stanna för länge i det som har hänt, men vi kom in, i alla fall för mig i min förvaltning, kom in året med en ganska tung tilt mot de här räntedrivna casen som trivs i en stigande räntemiljö. Och det var väl egentligen framförallt energi som funkade och blanka bonds då, ett bett på stigande räntor. Sen hade vi har haft två eller tre tillfällen där vi har haft ganska kraftiga då rallys i den här nedåtgående trenden. Det var ju dels i mars, vi hade ett litet uppställ liksom som kom i maj, och sen framförallt sen i somras då. Nu är ju diskussionerna går ju heta. Är vi i ett bear market rally eller är det här början på en stor uppgång? Jag känner mig ganska ensam i det sistnämnda scenariot. Att tro att vi faktiskt kan vara snarare i ett år tre av liksom en bullmarknad. Om jag bara repeterar vad det jag menar med det, så vi kan titta på 2009, och då hade vi liksom en kraftig botten, och sen fick vi ändå sidled. Det var halva 2010-2011 där, för att sen bullmarknaden skulle fortsätta. Vi hade 2003, och så hade du ett par fina år där, fortfarande i en stigande räntemiljö fram till 2007. Motargumentet är att det här är ett 2008-scenario. Jag ser många analogier med 2008, det postas grafer där det liknas, och vi kommer in på liksom någonstans distinktionen där. Jag vet att vi pratade innan vi tryckte på knappen här, att ni är nog fortfarande kanske mer i lägret att vi kommer att se nya lägsta. Sen vet vi inte om det är ett 2008-scenario. Men berätta lite hur du tänker där.
2008-scenario är inte mitt huvudspår. Det skulle kunna bli det, men jag tycker inte att vi är inte där än alls. Det är, när vi kom in i året så sa vi att vi kollar alltid på räntor. Det är liksom, räntorna prisar liksom vad risktillgångar ska, hur de ska prisas. Så bara på basis av ränteuppgången så sa vi att ja, men om man diskonterar liksom den här ränteuppgången så ska man prisa om risktillgångar. Då pratar vi någonstans om en 20% i nedgång. Det är den vi har fått. Och sen så nu så kollar man på vinsttillväxter och grejer, så tycker vi att den ser ut att vara, den kommer förmodligen med all sannolikhet vara fallande. Så att om vi liksom fundamentalt ska sätta våran vy på de här två grejerna, så hamnar vi någonstans i att kanske 10% till. Så liksom någonstans en 30% det, om man nu liksom ska försöka hitta något form av fair value för aktiemarknaderna.
Gör ni någon distinktion där mellan Europa och USA?
Det blir ju det ganska tydligt nu. Alltså USA ser ju extremt mycket bättre positionerat ut. Europa ser ju ganska kört ut, tyvärr. Men det ligger ju också ganska mycket i priset. För att även de här indexerna, USA ligger ju inte så mycket efter, ser ut som i pris. Men med den dollarstyrkan vi har haft så är ju liksom deras outperformance kontra Europa och Sverige är ju monumental i år. Så att mycket av det ligger liksom redan inprisat. Det är inga hemligheter.
Om ponera att det skulle vara en botten här, så är ju både S&P och Nasdaq gör en högre botten. Och DAX och OMX, om vi ska ta det som någon typ av indikation på Europa, det är ju snarare det här de tidigare bottnarna var då. Så det är mer en horisontell linje. Intressant att den gäller dollarstyrkan, för det var faktiskt någonting vi pratade om också i november där, och det som jag vet att jag nämnde att jag tyckte att det ändå var, stod ut att dollarn var så pass stark i en stark aktiemarknad som vi ändå hade för large och mega cap in på den sista dagen på året egentligen. För mig, utan att bli för binär, och nu ska jag ändå vara väldigt binär, dollarn är den stora triggern. Vi såg en nästan 20% i uppgång på S&P från i somras då, när dollarn bara lugnade ner sig och slutade att ralla då. Dollarn hittade styrka igen här, jag tror att det var 11-12 augusti. Jag valde att sälja av större delen av min riskexponering de dagarna, kom ut den 17 augusti. Och sen så har vi sett ett ganska kraftigt fall, får vi ändå säga. S&P Nasdaq har inte kommit ner hela vägen till sina bottnar. OMX och DAX har gjort det där nere och petar. Men för mig blir det ganska liksom... binärt nu med dollarn. Kan vi se en topp i dollarn här, så tror jag att det skulle vara tillsammans med mycket annat den triggern som vi behöver se för att risktillgångar faktiskt ska börja stiga igen. Nu vet jag att du har svarat på den här frågan tidigare när jag frågade vad tror du om dollarn, och säger kan ni, ja, liksom, ni har egentligen ingen tydlig vy där, men kan vi beröra lite varför dollarstyrka och dollarsvaghet blir så viktigt för risksentimentet?
Ja, men det blir precis som du säger, om dollarn börjar falla, då blir det rea på typ alla risktillgångar. Det är liksom det som är det stora. Då blir ju, till syvende och sist, så allting ska ju prisas i dollar. Så på samma sätt, om den skulle börja falla, så jag håller med, det kommer vara liksom raketbränsle. Sen om det blir liksom att det blir en kortare period, få ett till liksom bear market rally, eller vad vi ska kalla det. Det vet vi inte. Sen är frågan vad som kommer vara triggen för att så, det man helst skulle vilja se, för att liksom jag skulle vilja någonstans positionera mig för en riktigt, riktigt
stark avslutning på året till exempel.
Ja, men stark avslutning på året, ja, men med liksom ännu längre. Jag har så svårt att hitta den här liksom riktigt långa två, tre års liksom bullcykeln till varför vi ligger nu i att det här ska vara en väldigt stark trend. För att det ska ske, då ska vi liksom någonstans produktionen och liksom tillväxten i Europa och de andra länderna måste någonstans hitta ett fäste. Jag kan inte se vart den ska komma. Om dollarn kunde tappa på basis av att de andra länderna börjar gå bra, det hade ju liksom varit nyckeln. Det är därför många pratar om att det här är ett 08. Vi har sagt att initialt har varit mer ett 94. Då fick du typ en 20% i dropp på basis av räntehöjningar.
Ja.
Sen vart ju det liksom en tydlig botten. Härifrån så är det happy days. Det berodde ju på att det fanns en sån enorm liksom tillväxt som kunde gå och plocka upp liksom stafettpinnen. Mm. Det är den vi inte riktigt kan hitta idag när vi liksom kollar på det fundamentalt.
Men om du tar liknelsen med 2000 då, en extrem techbubbla som sprack och vi hade en större korrektion i tech, men just att det bottnade 2003 och vi hade stigande räntor egentligen 2004 fram till 2007. Och vilka var de bästa, största bolagen 2007? Jo, det var oljebolag, det var banker. Kan vi inte få ett sånt liksom cykliskt 3-4 års bullmarknad här där det snarare bolag och sektorer som gynnas av stigande räntor är det som outperformar? Tech kommer inte fortsätta krascha, men det kommer underperforma. Är det varför, vad ser du för liksom hål i den teorin? Att vi skulle kunna vara där?
Att jag inte ser den starka konsumenten som du kunde ha med dig under den perioden. Att du inte har den här killen som kan gå och plocka de här varorna på högre och högre priser hela tiden. Nu ligger vi och jag tror att konsumenten kommer att ta så mycket däng och tar så mycket stryk från massa olika håll att det, och om inte de köper varorna, det är det som, då får vi problem. Och man ser det redan nu, tycker jag, i de här inflationsdata och sånt som kommer. Inflation är ju på saker som vi inte riktigt kan styra över just nu. De här sällanköpsvarorna och sånt där har ju till och med börjat sjunka i pris. Vilket vittnar om att ja, men just nu så man har det jäkligt knepigt. Det finns inte så mycket pengar på kontorna för att liksom ta över stafett. Det är väl det egentligen där. Om vi såg en... om vi såg en sund tillväxt, en alltså löneinflation liksom ändå någonstans för att hålla i det. Jag tror att vi kommer se högre arbetslöshet, jag tror att vi kommer se svagare konsumenter.
Det är för arbetslösheten är ju rekordlåg just nu om vi tittar på USA till exempel.
Ja, vi fick väl första datapunkten på att den faktiskt började stiga igen. Den gick från 3,5 till 3,7. Sen är amerikansk den här data, det är nästan lika knepig som Kina, tycker jag. Det var fler som började jobba än förväntat, men arbetslösheten blev högre än förväntat. Så det var en massa folk som inte ingår i arbetsförbefolkning som började jobba. Då. Men den där datan är alltid lite knepig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men
Jag håller med. Jag gillar inte laggande data egentligen. Dels för att liksom, den är per definition laggande, men sen också för att den kan ju ändras och revisas. Liksom. Och det känns ju att liksom, jag som bekant, många som lyssnar på mig vet att jag gillar att följa pris. Där tycker jag liksom är den bästa indikationen och det som återspeglar all den datan som finns där ute. Om vi nu ska titta på pris och vi ska prata om konsumenter, så tycker jag att consumer discretionary-sektorn i USA blir en bra indikator att titta på. Och prisar vi den mot en historiskt defensiv sektor som consumer staples, så bottnade den relationen i maj och har sedan dess gjort stigande bottnar. Och i den här uppgången sen i somras så har consumer discretionary varit en av de starkaste sektorerna. Så om vi nu ska titta på den här liksom levande materien som prisen då är, så verkar consumer discretionary sektorn ändå på relativ basis och absolut basis haft en bra period här sedan i maj.
Ja.
Och det var även i maj som mycket av det här som när global risk toppade förra året, alltså februari 2021, vi kan ta Kina Tech, vi kan ta ARK, vi kan ta allt det där mest riskiga, faktiskt bottnade. Så att för mig, när det som har varit svagast, sämst, liksom svagaste korten i leken faktiskt inte gjort nya bottnar, det är ändå intressant. Och så kommer vi in på den här starka konsumenten då, consumer discretionary relativt och på absoluta termer faktiskt har börjat att vinna mark igen. Finns det något att säga där?
Nej, men jag håller med. Alltså, all data är inte liksom tydlig åt ett håll. Så att det där är ju datapunkter som absolut ska kika på. Och jag kollar också jättemycket på pris. Man kan tycka vad man vill fundamentalt. Liksom, men priset säger i alla fall vad det ska bli sen. Så att det...
Hur många gånger har man inte suttit i marknaden och att makrot har varit så extremt dåligt? Makrosiffrorna har pekat på att det verkligen är liksom katastrof. Och det är också där vändningen kommer. Och sen laggar den makrodatan och påverkar många väldigt mycket. Och du får liksom en bull som climbing a wall of worries. Och klättrar på den här dåliga datan för att sen så kommer den här laggande datan börja förbättras sen. På samma sätt som du kan ha den bästa makron. Jag kommer ihåg hösten 2018 när det kom in den bästa ISM-siffran någonsin och det var i princip toppen. Någon reflektion där, svårigheten att fastna i ett extremt negativt makrosentiment när pris faktiskt börjar bottna ur.
Men jag tycker, alltså man ska göra sina övningar och sånt där, men man ska liksom, jag bettar väldigt sällan mot pris liksom, och säger att det är fel. Däremot så kan jag jobbar ju mycket med optioner, och med optioner så jobbar jag med sannolikheter. Så jag kan liksom bygga upp någon position där jag säger att Så här tror jag. Men har jag fel, liksom, för att det finns ganska mycket som tyder på att jag kan ha fel nu, så ska det inte bli katastrof. En sak som jag verkligen tycker man ska hålla koll på, det kommer vara huspriserna i USA. Alltså det kommer vara en så extremt viktig datapunkt. Och nu fick man ju liksom data på att de... Ja, vi har ju sett att de börjar falla i Sverige. Man har fått sett att de börjar falla i Europa. Men de har inte fallit någonting alls i USA. Men det är också återigen så här laggande data. Så jag tror sista datapunkten där var ju för per sista juli. Och det var ju en fortsatt uppgång liksom i juli. Men ser vi där att huspriserna börjar falla, så är det väldigt svårt att hitta... Det börjar plana ut. Jag tror att de ska börja falla. Och gör de det, så skulle jag förstärka min vy av att det liksom inte kan komma en stor bull market. För det går inte att hitta en stark bull market någonstans historiskt med fallande huspriser. Men än så länge har de inte fallit. Så att det ska man ha med sig.
Och tittar du på ETF-en där, Homebuilders, så kan du se att den bottnade ju tillsammans med S&P i juni. Och den handlas i princip till samma nivåer som vi var i maj. Och vi får gå tillbaka, om vi ska titta från 2021, så är det egentligen där den spenderade ganska mycket tid under våren 2021, runt $60 då. Så man kan ju ändå dra, även om det var en ny botten i juni här, så är vi ju i princip där vi var i april liksom, i år. Och vi har raderat ut en uppgång sen förra våren då. Och det är där jag tycker lite också att med den starka uppgången vi hade på i princip alla världens börser sen covid-kraschen, i vissa fall 100% i uppgång, i vissa fall mer, att vi korrigerar 20% liknande. Är det någonting som vi inte har sett tidigare?
Nej, det är väl inte. Alltså det skulle kunna hända.
Fullt normalt, eller?
Absolut. Ja. Fullt normalt.
Börjar vi bryta ner mot nya lägsta? Låt oss säga att vi verkligen liksom etablerar oss under 1900 på OMX, eller DAXen tar ut de här bottnarna, eller S&P, gud förbjud, skulle gå ner mot sina lägsta och göra nya lägsta. Men då är vi ett annat scenario. Men som vi är nu, om vi ska liksom koka ner det till pris, så är det ju inte, den korrektionen som har varit, inte konstig med tanke på hur kraftigt vi steg sen covid-botten då.
Nej, och så är ju det tycker jag är helt, och det är därför också som jag pratar om liksom att det borde komma nya lägsta. För jag tycker att man kan sudda ut 2021 bara från alla grafer. Mm. Man kan ta bort det året. Mm. Det var liksom, det didn't make sense liksom. Så tar du bort det, så står vi egentligen stilla.
Ja.
Men jag tycker att det har hänt ganska mycket med de här högre räntorna och att vi är på väg in i negativ tillväxt och jag ser en svagare konsument. Och med vad vi då tror med fallande vinster, svagare konsumenter och liksom recession, då det liksom då blir det väldigt svårt för oss i alla fall att fundamentalt ta liksom det långsiktiga bullcaset. Däremot så kan det absolut komma liksom stora uppställ. Det här uppstället som kom nu under sommaren tyckte jag var, vad ska jag säga, det är supersvårt att trada, men det var ju nästan en av de enklaste liksom att gå emot. Vi har aldrig varit med om att det råder en sån bred konsensus av att nu ska det ner. Så just den här senaste rörelsen var nästan...
Ja, det var som du säger, det var, alltså på 50 år har vi inte sett så negativt sentiment, både när det gäller retail och institutioner. Och jag tror ju inte, då får man ju titta och det går ju att kvantifiera det, men det ser ju inte ut som att vi har tvättat ut det negativa sentimentet. Så avsaknaden av nya lägsta nu, det är för mig, det måste man verkligen ta på allvar. Jag fortsätter nu liksom, nu får man ju tala efter positionering också. Man är aldrig säker i marknaden, det vet vi alla som har hållit på, men hade jag sett liksom triggern i till exempel dollarn och att räntor hade haft mindre volatilitet, men då hade jag ju varit fullt allokerad. Det är jag ju inte nu, jag har ju liksom knappt 25% och öppen dollarrisk, så att fortfarande sitter jag ju och väntar på den här triggern. Men för mig är det ändå avsaknaden av nya lägsta, om så är fallet här, och en potentiellt fallande dollar, då ligger risken på uppsidan. Ja. Hedgefonder är rekordlåg exponering mot aktier. Retail som för det mesta är long only, och då har hela long only spacet har ju varit liksom per definition long only sedan årets start och är fortfarande ner väldigt mycket liksom, så där finns det liksom, det är klart negativa. Och även om vi ska hårdare då, även de som har hade kanske en negativ syn och såg risker i början av året, det har ändå varit svårt att exekvera på den vyn.
Jag håller med, att nya lägsta är superviktigt liksom. Det blir svårt att prata om liksom någon jättestor bäsmarknad innan vi får det. Det blir också helt, man ska nästan säga, du får ett ganska fint tradingläge här också tycker jag. Vi har ju våran vy, sen har vi våra liksom långa puttar. Det vi gjorde i somras, det var ju att vi liksom egentligen hedgade våra puttar. Så vi gick ganska flat, men där de ändå liksom kan fortsätta vrida till om det fortsätter ner. Och egentligen gör vi samma trade nu. Vi kom ner strax över de gamla bottnarna. Vi har de långa puttarna. Och sen så, det som den traden vi har gjort, det är liksom kortare risk reversals. Där vi säljer egentligen crashputtar. Fortsätter ner så kommer de långa puttarna tjäna massa pengar ner dit. Och sen så köper vi calls för de pengarna. För att någonstans liksom neutralisera oss för att coin komma att uppställa här. Jag tycker att det är ett väldigt fint risk reversal trading läge här att betta emot. Precis som du säger, sentimentet är liksom väldigt bearish. Det är så alla ligger. Vi ligger strax över gamla bottnarna. Men jag ser det mer som en trade än en liksom långsiktig botten.
Och där är liksom värdet av att kunna handla optioner då, att man kan faktiskt göra det bettet bara. Man behöver inte göra bettet att det blir en vändning i trenden, för trenden är ju fortfarande ner. Det är liksom inget att bestrida. Utan det är snarare ett bett på att volatilitet extremer, att den börjar sjunka igen då.
Absolut.
Intressant. Något annat, cykler. När jag tittar på historiska cykler och säsongsmönster, så det som är viktigt för mig, precis som allt annat, är det ju inget man endast kan handla på. Och jag ser ju många som vill prata om att september är en dålig dålig period för aktier. Och det, om man kollar på det, liksom det vanliga säsongsmönstret, så är det väl så. Men om vi blickar ut lite, om vi tittar på fyraårscykler, det som brukar kallas presidentcykler, så är det just i Q3 innan midterm elections, så tenderar det vara väldigt, väldigt bra köpläge för aktier. Och om jag ska sätta på mig den fundamentala kepsen då, så finns det ju en tendens där att politiker vill gärna bli återvalda, och det tenderar att komma stimulanser vid de här perioderna då. Vi är i ett sånt läge nu. Det tillsammans med det här negativa sentimentet, det tillsammans med avsaknaden av nya bottnar, det tillsammans med potentiell topp i dollarn, tycker jag liksom fortfarande stärker det här liksom potentiella vändningsläget. Och jag tror också att vi kan gå tillbaka längre än 2009, än 2003. Vi kan gå tillbaka på liksom kolla på 80-talet, vi kan gå tillbaka ännu längre och se att vi har haft efter, du säger att vi kanske ska tänka bort 2021, att det är liksom liksom inte har skett förut, men vi har ändå haft liknande typer av väldigt starka studsar efter stora nedgångar, och sen ska du ha ett jobbigt och frustrerande mellanår, och det kommer inte alltid tajma exakt på kalenderår, men det är liksom, marknaden vill ju ofta efter en långsiktig botten, och så kom det in otroligt många, jag tror det var rekord liksom i inflöden i aktier och sparare och allting under 2021, och det behöver liksom tvättas ur. Jag tycker att vi börjar verkligen närma oss där vi har tvättat ur det. Det är inte roligt med aktier längre. Det är inte lika kul. Man ser, det är ju bara att reflektera över, om vi tittar på där både du och jag är aktiva på Twitter, hur snacket går i år och nu kontra förra året.
Och Twitterportföljen bestod ju inte av råvaror och value. Så att den har ju nästan haft ett Lehman Brothers liksom.
Så är det. Och sen ska vi ändå säga att det som förvånade mig är att även value-sektorerna har jag haft det tufft i år. Det har inte varit den enkla traden att value över tech och tillväxt, utan det har ju snarare varit typ brun energi. Och sen så, och till viss del råvaror. Och sen när alla började prata om inflation och råvaror och den biten typ i maj, ja, men då toppade den traden. Och nu så har den börjat få fart igen då.
Men jag tycker att det där som du pratade om innan där med, du vet, politikerna och stimulans, det är superviktig grej att ha med sig. För det är en så tydlig drivare av vinsttillväxt i aktier. Man sitter lite i en rävsax. Nu. Alltså, ta ett Europa exempelvis, där du ska, vad ska du göra för stimulanser? Ska du urholka eurovärdet ännu mer? Du sitter i ett problem där det är svinjobbigt för Europa att köpa in energi. Och det enda du gör idag, om du typ deflaterar euron ännu mer, är att energipriserna blir ännu högre. Så du sitter granna i en mycket knepigare sits än vad man har gjort på väldigt, väldigt många år, där det faktiskt inte är jättebra att försvaga din valuta ju med att du har några importproblem och det är saker du ska köpa in. Så det där blir ändå, just därför tror jag att det kommer vara mycket knepigare för dem att göra vad man brukade göra för att vinna val, eller vad man ska säga. För att du är i ett läge där det är svårt liksom att stimulera med den här höga inflationen.
Men du sa ju det i förra podden i november, att under covid så valde man mellan depression och inflation, och man valde inflation. Är vi där i det beslutet igen? Och kommer politiker, och jag anser att centralbankirer är ju politiker, det är samma grej för mig liksom. Kommer man göra samma val, eller väljer man då depression den här gången då?
Jag var med i någon podd i maj, tror jag. Och då sa jag att inom 12 månader har vi QE igen. Så det var ju bara att jag var helt övertygad att de kommer inte välja depression, de kommer välja inflation igen.
Liksom. Men vad gjorde Tyskland här i söndags?
Jo, men man gör ju exakt
det. Var inte det stimulans?
Jo, absolut.
Så det var ju 2-3 månader det tog då?
Ja, Europa har väl aldrig slutat sina QE-paket heller. Jag tror aldrig de kommer kunna sluta, det går liksom inte. Hela Europas ekonomi fungerar inte utan QE. Men Jag har i alla fall haft lite delad vy på kontoret. Och det är många som de andra lutar mer åt att man kommer välja en mycket hårdare linje. Och så länge USA ändå faktiskt ligger där det ligger, vilket är ganska starkt med det här. Alltså, USA har ju klarat sig väldigt bra. Det ger dem mycket mer kraft att vara hårdare. Jag tror att det skulle se värre ut redan, och därför så skulle då blir de här stimulanserna mer troliga. Jag tror att det skulle bli värre först innan man hamnar där.
Vi ska vända lite på steken här och prata lite uppsida och lite case, tänker jag ändå. Mycket snack om det negativa och makrot, och det blir ju såklart. Det här är ett makroår. Det jag tycker står ut, om jag försöker titta på sektorer där jag är i alla fall intresserad av att köpa in mig igen, och det jag tycker ser starkt ut. Vi kan börja med Indien. Handlas nära all time highs. Har ni någon vy på Indien och varför det kan se ut så? Något ni har lagt märke till?
Nej, jag har väldigt dålig koll på Indien. Jag har noterat att det finns ju många emerging markets som går väldigt, väldigt bra. De här råvaruberoende länderna. Och om du skulle då få det här som du pratade om, till och med en liten dollarförsvagning. Det blir bara som att hälla liksom bensin på de länderna.
Visst. Och då för oss osökt in på nästa sektor som fortfarande ser ut att hålla ihop, XLE, brun energi. Ni vet ju att ni är ju ESG, misstänker jag, eller har
exakt,
jag för mig?
Nej, det stämmer.
Och där ser vi liksom fortfarande, även om vi har haft den här korrektionen sen i maj lite drygt. Om vi tittar på själva underliggande råvara, oljan har ju kommit ner väldigt mycket. Men tittar vi på oljebolagen så har de ändå hållit ihop väldigt, väldigt bra. Och XLE är över sina tidigare toppar. Man pratar om att det överköpt och så vidare. Men jag ser ju snarare, du kan bryta ner det på småkusinerna också med XOP och sådär. Och snarare att vi liksom har samlat kraft och är på väg att göra nästa ben upp där. Fundamentalt, om vi nu ska liksom ta på oss den kepsen, så är det ju inte jättekonstigt heller. Jag tror det är intjäningen på både olje- och gasbolagen är väl superbra liksom vid de här nivåerna och även en bit ner till liksom. Även om ni inte handlar det så har du någon vy där kring.
Alltså, 100% enig. Det ser superbra ut. Alltså både fundamentalt och alltså, på alla sätt och vis så ser ju liksom den här sektorn som vi inte får ta i med tång då, men det ser ju väldigt bra ut. Det är som, vad är det alla har börjat leta efter nu? Man har letat efter som starka kassaflöden, bra balansräk. Alltså, de kräks ju ut pengar, de här bolagen. Ja. Och de är inte speciellt högt värderade.
Nej, och om vi går tillbaka till det. 2007, vilka var några av våra absolut största bolag i världen? Men det var oljebolagen liksom. Ja. Och de här trenderna tenderar ju att hålla i sig ganska länge. Nu har det varit ett race sen liksom slutet av 2020. Men energi och speciellt om du prisar emot, bara en enkel sätt att prisa emot till exempel teknologi i ETF:en, prisa XLE mot XLK, så ser du att den relationen, den är i början av en större trendvändning, inte så att den liksom ser ut att vara över. Det jag tycker är intressant, om vi ska liksom titta lite bredare på energi, så tycker jag faktiskt att det ser ut som att vi är i en bred energitrade. Jag tycker grön energi, eller det är inget att tycka utan det är faktum. Grön energi har faktiskt outperformat brun energi sen i maj. Och även det på absolut basis ser faktiskt starkt ut. Finns det något att tala om där? Är det något som ni tittar på? Specifikt har jag ägt sol-ETF-en, alltså Tan Solar.
Det kollar vi ju på mer i och med att det får vi äga.
Just det.
Det var ju så, vi har till och med ett ben som heter typ, jag ska inte säga att det är ny energi, men det är typ, vi kollar på bolag i någon typ av klimatomställning. Och typ 1 januari i år så ägde vi ingenting, för det fanns ingenting i den sektorn man typ kunde äga, för att allt var liksom så dyrt, som man ska säga.
Och det kom ner ordentligt också.
Det kom ner ordentligt. För oss, vi gör ju mycket mer direktinvesteringar där.
I bolag.
Och det ska också gärna vara liksom lite mer mindre bolag, lite mer entreprenörsdrivet. Vi är väldigt rädda för bolag som liksom har ett kapitalbehov. Det fungerar inte. Men absolut, om du tar liksom ett steg upp så tror jag att det är... Energitraden alla är helt eniga om att den är här för att stanna. Jag gillar ändå i den, det är ingen hemlighet, och när du kommer in i en sån liksom, det var ingen hemlighet 1 januari i år heller att vi om 10 år så vill vi satsa massa på grön energi. Det var bara värderingen på de grejerna var helt hutlös.
Och pristrenden var ju ner. Så att man kan ju ha en fundamental vy, men någonstans måste ju priset också börja visa var det blir attraktivt, vilket jag tyckte det blev i maj då.
Brun energi är ett, för mig skulle det vara ett mycket mer bekvämt play ändå. Här och nu, om man kollar liksom även i närtid hur man skulle liksom rida ut någon form av stökig period, som jag ändå tror på. Hade jag trott att vi var lite mer som dig, att jag ser liksom den längre bullmarketen, då hade jag köpt mycket mer grön energi också. Men just nu så ser jag att vi kommer att ha ett stort energiproblem. Det är 100% liksom, det är alla överens om. Men på det så har du en liksom brun energisektor som inte är dyr. Hade den varit dyr, hade det varit en annan grej, men den är fortfarande inte dyr. Och det är därför jag gillar den. Och den känns bara...
och det är där jag tror, för mig, om jag hade trott på ett 2008-scenario, då hade vi sett att brun energi totalt fallerade här. Och det gjorde vi inte. Vi höll ihop. Det är ju något som kan hända. Det är ju någonting som jag skulle definitivt ta som en stor input, att så här, det är dags att börja omvärdera din positiva syn, att skulle den tidigare ledan, bästa sektorn 2021, bästa sektorn 2022, skulle den börja fallera kraftigt och handlas ner, då är det mycket likt 2008. Och det skulle antagligen ske med en väldigt liksom snabb räntenedgång snarare än liksom att räntor fortsätter att takta uppåt. Men jag tycker inte att vi ser det. Jag tycker snarare att det ser ut som att vi har pausat sen i maj i en längre positiv tändare i brun energi. Men det är för mig, då skulle analogin 2008 vara mer sannolik, om vi såg att brun energi fallerade.
Och jag tror inte heller på 08, inte än. Nej. Jag får se liksom om det här kan eskalera ut i något sådant, men det är inte liksom min take nu heller. Även fast jag är mer bäsad, så är det mer bara att jag tycker att jag har bara så extremt svårt att se bullmarknaden.
Utilities, en annan sektor som handlas nära all time highs. Det är ju historiskt en defensiv sektor, men vi kan också hitta många exempel på när faktiskt utilities går bra i bullmarknaden. Det är ju fortfarande aktier liksom. Så där tycker jag att man kan titta in på, om man nu vill ta bett på enskilda bolag, så går det ju enkelt att titta på vilka liksom ETF:er som, eller vilka bolag som finns i den ETF:en. Det är också någonting jag noterat då. Har du några specifika case som du vill prata om?
Vi handlar ju väldigt mycket fixed income-sidan. Så vi handlar ju väldigt mycket räntor. Och det ska man, alltså, den här låga räntan vi har haft, den har ju varit någon grej som folk kanske tänker är väldigt positiv. Minusränta, ja, det kanske låter bra för att din lägenhet går upp mycket i pris, men det är ju faktiskt en ränta som tas från privata sektorn. Men om du ligger med 2% ränta istället, det är en avkastning du får. Och nu med högre räntor så finns det massa saker som ser väldigt, väldigt attraktiva. Du kan ta väldigt låg risk och helt plötsligt kan du avkasta pengar.
Var vill ni vara geografiskt då? För jag vet att du uttryckte en, liksom en oro över amerikansk, framförallt investment grade tror jag, i november.
Ja, det var bara alldeles för tajt prisat. Och i och med att vi såg risken då med inflationen och högre räntor, och alla lån där är ju fixt, så de är extremt känsliga för liksom durationsrisken. Så det var det som gjorde att vi ville typ inte ta i det med tång.
Var tittar ni nu? Var blir det intressant för er att köpa?
När vi plockar enskilda bolag så har vi ändå liksom någon home bias, för att vi vill kunna känna bolagen bra.
Ja.
Så det blir nästan som aktiepicking där, när vi liksom försöker ligga väldigt, väldigt nära bolagen. Så det är mycket i Norden.
Kan du berätta om något bett ni har tagit på något bolag på obligationssidan?
Vi har köpt väldigt mycket grejer. Vi köper väldigt mycket korta grejer. Så när det blir den här superstökiga våren,
ja,
så får du korta lån som handlar ganska långt under par.
Vilka är det som sitter och öser ut dem? Är det rena räntefonder då, eller?
Ja, ja, absolut.
Så då står ni där och hovar in det?
Ja, exakt.
Och vad kan man tjäna då? Och det första, vad är en kort löptid? Och två, vad kan man få i yield för det på den korta löptiden?
Det är lite blandat. Så hur mycket risk du vill ju ta. Men en sak som du kunde köpa Balder-hybriden som har kol i februari nästa år. Den kunde man ju köpa nere på, vad handlade den på, 75 eller någonting. Då gör det ju nästan 30-40% avkastning liksom bara om...
På själva obligationen, på inte på
bara,
räntan.
Nej, bara på att han kolar sin hybrid, för du får den här pull to par.
Är det rimligt att tro att Balder kommer konka till februari nästa år? Är det det bettet man gör då, att inte gör det?
Bettet du gör är att... du bettar på att han kolar hybriden. Om han inte kolar hybriden för längst in med 5 år.
Ja.
Vi tror att det skulle liksom bli en kol där. Men marknaden tror ju att de har det ganska kämpigt med fastighetsbolagen. Så att det finns en stor risk att den inte kolas.
Mm. Får man lite socker på toppen också då med själva, vad får du i räntan? Eller är det bara ett bett på att obligationen går till, om man säger, par då?
Alltså vi tar mycket mer det bettet. Ja. Det är bara att de här obligationerna går till par.
Ja.
För att vi tycker inte om en stökig marknad. Mm. Är så här, du måste ju få med dig massa andra som tycker som du.
Visst.
Men om du köper en obligation på kurs 92 som har förfall om 1 år, det enda du säger är att bolaget konkar inte.
Nej.
Så det räcker med att du ensam har rätt och alla andra har fel, då får du tillbaka pengarna. Och det är det som vi gör med väldigt stor bulk av vårt kapital. Så vi har ju liksom, även fast vi ligger liksom lite minus, ska säga, i år i fonden, skulle jag ändå säga att våran fond, om man spolar här framåt, de här grejerna är positiva för oss över tid. För att vi kan köpa massa saker som sen kan sitta och ticka upp. Och det handlar bara om en pull-to-par-effekt som vi vill åt i bondsen. Så vi har köpt korta bonds som handlar med en bit under par. Och så ska vi bara få liksom våran pull-to-par. Men nu kan vi göra ganska, ganska enkla saker. Som om du spolar tillbaka bandet 6 månader. Då kanske SE-banken Seniors, du kanske kunde få 0,5% avkastning i de årligen. Nu emitterade de en ny rätt nyligen. De har handlat ner någon punkt. Så nu kan du köpa en SE-banken Senior, du får 4,5% fixed. Okej, 4,5%. Då tar du egentligen bara risk på att SE-banken inte går i konkurs. Med de här kupongen, då kan du ju köpa... Du skulle kunna köpa en call mot aktiemarknaden. Eller du kan köpa en call mot... ett high yield-index.
Det blir finansiering till något riskigare.
Exakt. Mm. Så som du kan modellera där, du tar 4% en där kupong, så kan du köpa, kanske att du tar 2% och lägger i en option mot ett high yield-index i Europa. Då får du full expo mot high yield i Europa årligen för ungefär en bit under 2%. Och sen kan du köpa en OMX-put för 1%. Det här paketet, då har du ju nästan fått high yield-exponering till statsskuldväxelrisk.
Mm.
Och de grejerna gick inte att göra för 6 månader sedan. Nu går de att göra.
Går de fortfarande att göra?
Ja, absolut.
Ni sitter och gör det hela tiden i princip.
Absolut. Så nu, idag kan du kan gå och köpa SEB Banken Senior, få 4,5% garanterad kupong. Och sen så tar du kupongen och så kan du sitta och... Vad man ska säga, en renaissance för struktar liksom. Men du kan sitta och bygga en massa sådana saker igen. De här paketen.
Visst.
Och då får du, om du lägger 1% på en index, en ettårig liksom put mot index, och sen så lägger du 1,5% mot calls mot high yield, då sitter du med någonting som worst case så gillar du 2% om året.
Det låter ju fantastiskt. Du, vi börjar närma oss slutet här, men jag är säker på att vi kommer få möjlighet att prata igen, Nikos. Det var kul att se dig. Men är det någonting sådär som vi ska avsluta med? Vi har inte haft någon riktig agenda här idag, utan vi har bara kört på. Men är det någonting som du tycker är liksom viktigt för lyssnarna att tänka på, eller något som du vill berätta om Atlantfonder, eller någonting som är som
men
du vill förmedla?
Av vårt samtal som vi babblar ju på, liksom. Men jag tycker att de viktiga punkterna att ha med sig är att det är sannolikheter.
Alltid
sannolikheter. Jag tycker, precis som du var inne på, att man kan vara hur bad man vill. Liksom, ha koll på nya bottnar. Och våga utmana dig själv där. Liksom. Kanske tills de, det är ett väldigt fint tradingläge kanske, att inte ligga all in för bad som inte nya bottnar har kommit. Det hedgar dig i alla fall där om du ligger liksom helt kort. Och sen att kika på de här prisindikatorerna som vi var inne på. Du var inne på att man ska spana på konsumenten, och jag tycker också att man ska verkligen ha koll på huspriserna och husmarknaden i USA. Så att om jag hade lyssnat på det här, skulle liksom bulta ner i några bullets vad man ska ta med sig, så är det där.
Snyggt. Kul att du kom, Nikos. Ja. Ta hand om dig. Kör hårt till
tack
nästa gång.
Ha det bra.
Tja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.